Galaterbrevet 5 för er som har biblar med er, antingen i pappersform eller digital form, så kan ni hitta det. Och sedan så ber vi bara, Herre, att du välsignar den här stunden. Tack Jesus för lovsången, tack för kollekten vi samlade in, kollektsången. Tack Jesus för var och en som är här idag. Vi tar inte en enda människas närvaro för givet. Vi är bara extremt tacksamma Jesus för att vi kan fatta ett beslut, göra ett val en dag som denna att komma och lyssna till ditt ord. Herre, du gör oss aldrig besviken, därför att ditt ord är övernaturligt. Det är någonting som har sitt ursprung i dig i himmelen. Det är någonting som du har uppenbarat för oss. Allt vi kan göra är att ödmjuka oss inför det och förkunna det så gott vi kan. Och vi ber att din ande får göra ett verk ibland oss. Herre, vi ber att du möter oss denna morgon på olika sätt, på olika områden. Herre, du ser de frågor som vi har i våra huvuden. Du ser de bekymmer som vi släpar runt på i våra hjärtan, i våra själar. Herre, vi ber bara Jesus att vi skulle kunna lämna allt till dig, att du skulle svara på de frågorna i den mån vi behöver svar. Ibland så behöver vi inget svar, men när vi behöver svaret så ber vi att du ger det. Och när vi ber för de här bördorna Jesus som vi har, att du befriar oss från dem, att vi får nåd att gå vidare och förstå att det finns en tanke med allt det som du gör i våra liv. Så välsigna den här texten, välsigna de här tankarna i ditt namn. Amen. Okej. Galaterbrevets 5:e kapitel och vers 22. Aposteln Paulus har alltså precis berättat vad som är köttets gärningar. Och där har vi nog inga problem att känna igen oss och identifiera oss i någon mån. Däremot så kanske vi har betydligt svårare att känna igen oss och identifiera oss när det gäller andens frukt. Och här står det då i vers 22 att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet. Så långt har vi kommit i vår förkunnelse här. Och nu kommer vi till den 6:e andliga frukten som är godhet. Och sen i vers 23 så finns också trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Sen vill jag att vi läser en vers till. Och den hittar vi i Gamla testamentet, nämligen i Saltaren. Och det 34:e kapitlet, Saltaren 34 och vers 9. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Ska vi läsa den en gång till? Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Jag tillhör en unik kategori människor, nämligen den kategori människor som aldrig har sett filmen Stjärnornas krig. Ibland tittar folk på mig som, är du liksom en riktig människa? Du har aldrig sett den här filmen. Du har liksom inte, nej, jag har ingen aning om det. Men däremot så har jag talat om den här filmen väldigt mycket. Och jag vet att i den här filmen så finns det en kraft. Och det här att må kraften vara med dig och så vidare. Och det här är en opersonlig kraft som har två sidor. Och det här är ett väldigt vanligt fenomen. När ni tittar på olika religioner där ute i världen så talar man alltid i termer som gott och ont och mörker och ljus och så vidare. Och man tror på något sätt att det här är någonting som är, de är eviga och det är någon slags strid. De är ofta liksom på samma nivå. Det gäller bara att lära sig att kontrollera dem. Eller, och så vidare. här i västvärlden så har vi blivit väldigt influerade av grekisk filosofi. Det fanns en man som hette Platon. De levde ungefär 400 år före Kristus. Det fanns andra filosofer också. Men han är kanske den mest kände. Och han trodde också på ondska och godhet, att de var eviga. Han trodde däremot att allt som var materiellt var ont. Och så trodde han att allt som var andligt var gott. Och han till och med undervisade att själen fanns där ute någonstans. Och om en själ kunde komma in i en människokropp och leva i en människokropp under en viss tid och lida i den här människokroppen, då skulle den här själen så att säga bli mera utvecklad eller bättre, uppnå någonting så att säga. Och så skulle den då kunna återvända efter att kroppen har dött här. Och när den då blir fri från sitt fängelse, för man såg kroppen som ett fängelse för själen, då skulle den kunna återvända dit där den kom ifrån som en bättre själ, om man så säger. Och det är väldigt intressant, för att Jesus kom och han var Gud i kombination med att han var också en fullkomlig människa. Vi kallar det för inkarnationen. Inkarnation är inte samma sak som reinkarnation. Reinkarnation är någonting som vi hittar i de österländska religionerna, det vill säga att jag lever ett liv beroende på hur god eller ond jag var, så återföds jag i någon annan form, bättre eller sämre. Och så är det sådana här oändliga cyklar som går. Och sen till slut så kan man uppnå någon form av nirvana, det vill säga att jag utplånas eller uppgår i världsalltet. Så det är ju intressant, man säger att alla religioner är ungefär samma sak. Jaha, verkligen. Jag tror inte att den kristna trons mål är att vi ska uppgå i världsalltet eller att upphöra att existera. Vi är skapade som individer, och det är de som de individerna som Gud vill att vi ska utvecklas och bli mera kristuslika. Så Jesus kom och undervisade inte reinkarnation, utan Jesus kom och blev inkarnerad, det vill säga Gud blev en människa i Jesus Kristus. Okej, det säger du väldigt ofta. Ja, det gör jag. Därför att det är det absolut viktigaste vi har att förkunna. Därför att det är just där som frälsningen finns. Vi behövde en frälsare och Gud blev en människa i Jesus Kristus. Varför var han tvungen att vara både Gud och människa? Jo, därför att han behövde vara fullkomlig och bara Gud är fullkomlig. Varför behövde han vara en människa? Jo, för att han skulle kunna ta vår plats. Han skulle ta vår synd och skuld på sig och bli straffad för den, så att vi skulle kunna gå fria. En helig Gud var tvungen att straffa synden. Synden blev straffad i Jesus Kristus, som var fullkomlig och perfekt. När det straffet var avklarat, ja, då uppstod han igen från de döda, sitter på Faderns högra sida. Han sänder sin helige ande in i denna värld och som bor i alla vi oss som tror. Det är inkarnationen, och den är viktig. Så den eller nämner vi med jämna mellanrum. Men Platon och grekisk filosofi letade sig in i den kristna teologin. Redan i första århundradet så uppstod någonting som man kallade för gnosticismen. Och det kommer av ett grekiskt ord som betyder kunskap. Det var alltså kunskapsmänniskorna. Och de trodde att de hade en kunskap som var högre och bättre och djupare och mer mystisk än vad alla andra hade. Det var de invigda som förstod det här och så vidare, gnostikerna. Och vi ser liksom såna här tidigare varianter av gnosticismen redan i Kolosserbrevet och så vidare. När man talar om olika upplevelser och ängla uppenbarelser och det ena med det andra. Men gnosticismen var någonting som fanns i den tidiga kyrkan. Sedan kom det en kyrkofader som är stor både i katolicismen och i protestantismen. Inte så stor i den ortodoxa kyrkan, men Augustin, eller Augustinus säger man nog på svenska. Augustinus, han levde ungefär 400 år efter Kristus i Nordafrika. Och han är vad vi skulle kunna säga superkyrkofadern. Mera känd än någon annan av dem. Han var väldigt influerad av grekisk filosofi. Och han vigde Aten och Jerusalem. Det vill säga den kristna tron och den grekiska filosofin. Han var vigselförrättaren. Och resultatet av det är någonting som vi ser mycket i teologins värld. Och det är inte en biblisk kristendom. Klosterna uppstod till exempel. Varför? Jo, man ska låsa in sig själv, man ska lida, man ska ha det svårt, man ska liksom förneka kroppen, olika behov och så vidare. Då kan man liksom lida och själen kan bli uppbyggd och så vidare för att så småningom bli en bättre själ. Och kroppen är mer eller mindre ett fängelse för själen. Så det här är bara en liten bakgrund, kort bakgrund till det vi ska tala om idag. Men det vi ska tala om, det är godhet eller gudomlig godhet kontra mänsklig godhet. Gudomlig godhet kontra mänsklig godhet. Och vi kan ställa oss den här frågan, kan godhet verkligen upplevas i den här världen? Eller måste man vänta tills nästa liv? Ja, det kan det. Varför säger jag det? Jo, därför att den är en av andens frukter. Och anden finns ibland oss. Så när anden blir manifesterad bland oss, då blir också andens frukter manifesterade. Och därmed också, godheten. Så vi ska tala om några olika saker. Vi ska börja med att tala om godhetens definition. Vi ska definiera detta. Vi läste om det här i Galaterbrevets 5 kapitel och den 22 versen. Och här är det alltså ett substantiv. Substantiv är namn på saker och ting. Och agathosune är ordet. Och vi kan säga att det betyder en inre godhet. En personlig kvalitet som betonar det vänliga snarare än den rättfärdiga sidan av godhet. Och det finns också ett adjektiv. Adjektiv är någonting som beskriver ett substantiv. Agathos. Men det finns också ett annat grekiskt ord. Och nu säger man, du står och skäller på grekiska filosofer och sen citerar du grekiska här. Och det är därför att Nya Testamentet är skrivet på grekiska. Därför, det är inte för att hylla de grekiska filosoferna. Utan det finns ett annat ord som är kalos. Och det betyder egentligen en slags yttre godhet. När vi ser någonting som är väldigt fint, väldigt vackert, materiellt och så vidare, då är det kalos. Men agathos är en inre godhet på det sättet. Och vi skulle kunna säga att det bästa exemplet på agathos eller på den här inre godheten, det är korset. Kan ni tänka er de människorna, Jesu moder, lärjungarna, de människor som hade följt Jesus, de som fanns runt omkring honom, när de stod och såg på Jesus när han var hängande där på korset och led. Kan de möjligen ha sagt, oh, det här är någonting gott? Knappast. Det var knappast något yttre gott med detta. Det var inget kalos. Men det var definitivt agathos. I bemärkelsen att detta var någonting gott. Därför att det Gud gjorde i Jesus Kristus på korset, det var någonting fantastiskt, någonting stort. Det var, han försonade mänskligheten med sig själv så att vi kan bli frälsta. Vilket är helt fantastiskt. Så här har vi ett exempel på det. Så när vi talar om godhet så är det inte alltid en yttre godhet eller någonting som vi liksom sådär väldigt snabbt och spontant tycker det här är underbart. Utan det är en inre godhet. Och det är något som bidrar, vare sig det är synligt eller osynligt, till Guds verk. Och den mänskliga syndanaturen förmår att producera mänskligt gott. Det här är ett dilemma. Det finns en massa människor där ute som hävdar att de är goda. De säger, ja men jag är en jättegod människa. Jag hör det hela tiden. Men Bibeln säger detta, att kunskapens träd på gott och ont, där hade vi det, på gott och på ont. Det vill säga, människan kan producera en slags godhet. Det finns en massa människor som gör goda saker. Men det betyder inte att det påverkar vår ställning inför Gud. Med andra ord, mina goda gärningar kan inte föra mig en millimeter närmare Gud och frälsningen. Det är det som är skillnaden. Det är inte, vi förnekar inte att det inte finns en massa människor som gör goda ting. Men om jag skryter över min egen godhet och mina egna goda gärningar och tror att detta ska förbättra min ställning inför Gud, då är jag ute och cyklar. Varför? Jo, därför att han säger att denna godhet kommer från kunskapens träd på gott och ont, det vill säga det trädet som man inte skulle och fick äta av, men i olydnad så åt man av det och människan blev fallen, människan blev avskild, dog andligen och har en relation som är bruten relation med Gud. Så syndanaturen förmår att producera mänskligt gott. Vi läser om det i första Mosebok kapitlerna 2 och 3. Men det som Bibeln talar om här, det är gudomligt gott. Det är det som vi kallar för agathos. Det vill säga en godhet som är inre, som kommer av Gud. Det är någonting helt annat. Och enligt Bibeln så började ondskan vid en speciell tidpunkt. Vi hittade i Hesekiel kapitel 14, men också i Jesaja 14 och Hesekiel 28. Och särskilt i Hesekiel 14 så ser vi hur, nu rör jag ihop de där siffrorna, Jesaja 14 och Hesekiel 28. Så i Hesekiel 28 så ser vi på ett särskilt sätt hur ondskan kom in i världen. Lucifer, som betyder ljusreflekteraren, det vill säga han var den högsta skapelsen, han var inför Gud, han reflekterade Guds härlighet. Det står att han såg någonting i Gud som han bedömde som inte var gott och fullkomligt. Och han tog den kunskapen om detta och han började att sprida detta i änglavärlden. Och det står att han ville, det står att ondska blev funnet i hans hjärta. Och det hebreiska ordet för ondska, det är egentligen att böja någonting ur dess ursprungliga form. Så det vill säga att Gud har format allting fullkomligt och perfekt. Lucifer såg detta, trodde sig se någonting med Guds karaktär och natur som inte var rätt. Han vill böja det ur dess form. Och sedan används en affärsterm. Det står att han gick ut med det här budskapet. Och det är ungefär som en försäljare som går från dörr till dörr och knackar på och vill sälja en produkt. Han gick från ängel till ängel och meddelade att han hade upptäckt någonting hos Gud som inte var rätt. Och han sa, lita på mig, följ mig i min bedömning här. Och Bibeln säger att en tredjedel av änglarna föll. Och de är idag demoner och är i allt emot Gud och vill motarbeta hans plan. Så de älskar att producera mänsklig godhet. De älskar att heja på mänskligheten och säga, ni är så goda, ni är så fina, ni är så duktiga. Så att visst, behövs det någon frälsning så kan ni åstadkomma den själva. Ingenting är en större lögn. Och det är religionens dilemma, nämligen att man tror att ens egen godhet förmår att få oss att få en rätt ställning inför Gud. Detta är väldigt fel. Och det är därför som vi ska titta på, det var en definition av godhet, att det är någonting som finns hos Gud, det är ett attribut som finns hos Gud. Men nu ska vi titta också på godhetens dilemma. Fallet förändrade människan på alla sätt, påverkade både ande, kropp och själ. Så människans godhet försvann. Hon hade en möjlighet att reflektera Gud och hans godhet. Och jag tänkte vi kan kika på Lukas kapitel 18 här. Lukas kapitel 18 och vers 19. Okej, vi kan börja med vers 18 förresten, så läser vi både 18 och 19. En man i hög ställning frågade Jesus, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Så, vad är det han säger här egentligen? Den här mannen, han frågar om han kan få evigt liv. Och han kallar Jesus för god. Och Jesus säger, men det finns ingen som är god utan Gud. Nu vet vi att Jesus var Gud. Och på det sättet så hade han ju rätt att han var god. Men han prövade honom lite grann där. Att, tror du verkligen att jag är god? Och om bara Gud är god, erkänner du då också att jag är Guds son som har kommit i människoform? Så det är intressant att se det här. Att Jesus säger att det finns ingen godhet. Men det finns ju en massa goda människor och, som gör. Och vi själva gör ju en massa goda saker. Det är inte så att vi vaknar upp på morgonen och säger att nu ska jag göra ont. Nu ska jag göra illa. Nej, vi gör goda saker. Men de är mänskligt goda. Och i Romarbrevets tredje kapitel, verserna 9 till och med 20. Så står det att alla människor är skyldiga inför Gud. Är det inte intressant? Romarbrevet som är den bok i Bibeln, eller den epistel, som egentligen talar om frälsningen mer än någon annan bok, börjar med tre kapitel och bara talar om synden. Han nämner inte Gud, eller frälsningen, eller nåden, eller kärleken. Han bara talar om synd. Han talar om, först talar han om hedningar, alltså icke-judar som lever utsvävande liv. Sen talar han om de moralisterna, det vill säga de som är moraliska och ser ner på de här som lever fel och säger liksom att vi är inte som dem. Och sen talar han om judarna som är de religiösa människorna som har fått en uppenbarelse av Gud och hur de kanske ser ner på de som inte har den kunskapen. Men sen säger han som en fjärde kategori att alla de här grupperna är lika fördömda inför Gud. Det spelar ingen roll om jag är moralisk eller omoralisk eller religiös eller icke-religiös. Alla människor har fallit till korta inför Gud. Det vill säga ingen människa är god i Guds ögon. Och han börjar med det. Sen i kapitel 4 och framåt så redogör han för vad frälsningen är. Men vi måste inse, det är någonting som, synden är nästan ett ord som har uteslutits ur det kristna vokabuläret. Liksom, det är inte ens, vi talar inte ens om det. Vi talar om lite svagheter eller misstag och så vidare. Men synden, det spelar ingen roll om jag har en massa synd eller om jag har lite synd. Jag är lika hopplöst förlorad ändå. Jag kan drunkna i Stilla havet. Eller jag kan drunkna i ett badkar, men jag drunknar i båda fallen. Det spelar ingen roll hur mycket vatten det är. Det är samma sak med synden. Jag kan ha en massa synd i min liv. Gud kan förlåta allting. Jag kan ha lite synd, eller så som jag tänker mig, lite synd. Och jag är ändå skyldig inför Gud. Så han säger här i Romarbrevets första 3 kapitel att skryt inte över de här sakerna. Jämför er inte med varandra. Utan erkänn och inse att ni alla har kommit till korta inför Gud och behöver frälsningen. Det är det han säger. Och det står i vers 12 där i Romarbrevet 3:12. Alltså, ingen gör det goda. Ingen gör det goda. Och sen om vi går fram lite längre i Romarbrevet, i det 7 kapitlet och vers 18, så uttalar Paulus intressanta ord. Han säger, i mitt kött bor inget gott. Nu talar han om sig själv som troende. Han säger att i mig själv bor ingenting gott. Så hur kan vi då behaga Gud på det sättet? Då kommer vi till den tredje punkten här, godhetens dispens. Och i Romarbrevet 7, vers 24 och 25, så ställer han den här frågan. Vem kan rädda mig eller oss från detta dilemma? Och han säger, Gud vare tack, den helige ande. Gud kan göra det. Vi kan uppleva gudomlig godhet, en av den helige andes frukter. Och mänsklig godhet har sitt ursprung i köttet. Gudomlig godhet har sin källa i Gud. Mänskligt gott hos en ofrälst människa förmår inte den människan att få en rätt ställning inför Gud. Men mänskligt gott hos en frälst människa förmår inte heller att ge oss någonting inför Gud. Det står till och med i 1 Korinthierbrevet 3, verserna 12-15, att det som vi kommer att producera i vår egen kraft i det kristna livet, det kommer att brinna upp. Så det vill säga, det är bara det som produceras genom anden som ger oss någonting inför Gud. Så är vi ledda av anden, så kan vi också uppleva denna gudomliga godhet. Gud gör det, inte vi. Och jag tänker på ibland hur Gud befriar oss från olika saker. Ni vet, när vi tror på Gud så blir vi rättfärdigförklarade. Det är en term som används i Bibeln som egentligen är som en domstolsterm. Det vill säga, jag står anklagad inför någon och domaren proklamerar att jag är oskyldig. Det är rättfärdigförklarandet. Och det är någonting som sker omedelbart i det ögonblick jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Som kom in i den här världen för att ta mina och alla andra synder på sig. När han dog för dem, betalade priset och jag tror på detta, då får jag evigt liv. Då är jag rättfärdig förklarad i den himmelska domstolen. Men nästa steg är att jag ska växa i denna nya ställning som jag har fått inför Gud. Och här är det mycket kämpande. Därför att synden har ett grepp om oss. Först blir vi befriade från syndens straff. Men nu behöver vi bli befriade från syndens makt i våra liv. Och det är en livslång process. Där lär jag mig att vandra i anden och få kraft. Och ni vet hur det är. Vissa saker, det är bara omedelbart så känner man att syndens kraft på ett område försvinner. Men andra områden kämpar vi med hur länge som helst. Liksom. Man fattar inte riktigt vad det är som händer. Om man tänker, ska man aldrig få seger på det här området? Och det tar sin tid. Men när vi vänder oss till honom, då påbörjas befrielsen. Problemet är att vi försöker att kämpa med synden i egen kraft. Det var dilemmat i Galaterbrevet. Vad var det som hände? De hade blivit rättfärdigförklarade inför Gud. Paulus sa, fantastiskt, på samma sätt som ni blev rättfärdigförklarade, det vill säga genom tro av nåd, ska ni nu också växa i det här nya kristna livet. Men istället så letar de sig tillbaka in under lagen. Och han säger att i det ögonblick ni går tillbaks in under lagen, då kortsluter ni hela helgelseprocessen och utestänger den helige ande från era liv att göra verket. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska släppa denna tanke på att jag i min egen kraft, i mitt eget kött, genom att komma under lagen, ska antingen det är Mose lag eller någon egen uppfunnen lag, släppa den tanken att jag förmår att göra det och låta den helige ande leda mig. För det står att om vi är ledda av den helige ande, och då kommer vi att ha i vers 25 där i Galaterbrevets femte kapitel. Så Gud har frälst oss, eller Gud frälst oss inte från syndens straff för att vi sedan ska kunna tjäna under syndens makt. Han vill också befria oss från syndens makt. Det är det som är helgelse. Och det är någonting som vi måste ge oss själva tid för. Det är någonting vi måste ge oss själva nåd för. Vi tänker liksom att jag har varit kristen ett år nu och jag har inte fått seger över det här området eller och så vidare. Men jag måste liksom ge mig själv tid att ständigt återvända till honom och låta honom göra arbetet i mig. Och i Matteus 5, verserna 14-16, så kan vi kika lite grann här. Matteus 5, 14-16. Där står det att vi är världens ljus, men vi ska läsa lite mer. Ni är världens ljus, inte kan stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter den under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så där har vi de goda gärningarna. Men vad är vår relation till de goda gärningarna? Det är inte att vi genom dessa goda gärningar ska uppnå en förbättrad relation med Gud. Utan vår relation med de goda gärningarna är att Gud alena kan producera dem. Och det är när vi vandrar med honom som de blir producerade i vårat liv. Det vill säga det är någonting som Gud gör i oss och genom oss. Vi gör inte goda gärningar för att bli frälsta. Vi gör goda gärningar därför att vi är frälsta. Och då menar jag inte mänskligt goda gärningar, för de kan vem som helst producera. Jag menar gudomligt goda gärningar därför att de kan bara anden producera i oss. Det står att vi ska bära frukt i Johannes 15. Det står inte att vi ska producera frukt. Ändå tror vi att vi ska producera. En gren bär frukt. Vad är grenens uppgift? Att förbli i stammen. Därför att är jag i denna stam så kommer näringen automatiskt. Grenen förmår inte att producera någonting. Grenen förmår bara att bära frukt. Och det är samma sak för oss. Så länge vi försöker att producera någonting i egen kraft så kortsluts hela processen. På en enda gång. Och det var därför som Paulus dundrade ut de här sakerna till galaterna. Ni dårar kallar han dem för i tredje kapitlet och de första tre verserna. Dårar kallar han dem för. Tror ni att när ni nu har blivit frigjorda genom anden, blivit rättfärdigförklarade, att ni nu ska bli fullkomliga genom köttets kraft? Han säger det funkar inte. Ni har kortslutet hela helgelseprocessen genom att gå tillbaka in under lagen. Gör det inte. Förbli i honom. Lev med honom. Låt er vara ledd av anden. Hans resurser kommer att förändra era liv. Och det är det här som är så underbart. Vi behöver inte sträva efter någonting. Vi bara dyker upp. När ordet predikas föds tron i våra hjärtan. Och när vi sätter tro till någonting, då händer det någonting. Vi hör hela tiden, gör, gör inte. Gör inte. Men han säger här, det handlar inte om det. Dyk upp i ett sammanhang där du får höra Guds ord, så kommer förändringen att ske automatiskt. Ju mer kraft, eller ju mer möjligheter jag har att ta till mig den här undervisningen, ju mer fri blir jag. Och i den grekiska filosofin så fanns det goda bara i det andliga, inte i det fysiska. Men här ser vi att det gudomligt goda har invaderat också denna fysiska värld. Hur? Jo, Jesus kom i köttet. Det är därför som alla de här sekterna och kulterna där ute förnekar Jesu kroppsliga liv. Därför att de är påverkade av fienden. Därför att om Satan, det står att Satan kan inte ens erkänna att Jesus Kristus har kommit i köttet. De kan säga att han var en andlig mästare, han var en upphöjd person, han var en andlig, han dog aldrig på korset. Det var ju en fysisk död. I det här tänkandet så åstadkom det ingenting. Det är det andliga som förmår någonting. Men Jesus kom och blev en människa. Och det var han bara under 33 år. Men den uppståndelsekropp som han fick, den uppståndelsekroppen behåller han i all evighet. Det vill säga att idag i himmelen så finns det en Guds människa, Jesus Kristus, som har en mänsklig uppståndelsekropp. Och det står i Romarbrevets 8 kapitel och vers 29 och 30 att vi ska omformas till honom, hans avbild. Han är den förstfödde bland många bröder och systrar. Det vill säga att vi är i samma ordning. Vi kommer också att få uppståndelsekroppar. Det passar inte alls ihop med den grekiska filosofin som säger att det är bara det andliga som är gott, inte det fysiska. Men det är exakt det som Bibeln säger. Därför är Jesu inkarnation så attackerad. Man säger liksom att man vill förandliga alla de här sakerna. Så överallt där goda saker sker, så har det skett på grund av Bibelns frambrytning. Det är en massa saker som har hänt i världen som är positiva. Överallt i Bibeln har fått fäste. Och jag tänkte på det. Vi skryter alltid över demokrati. Vi är så demokratiska i den här delen av världen. Men demokrati fungerar bara på grund av de värderingar som nationen grundas på. Och det är väldigt intressant att när de värderingarna förändras, då förändras också demokratin. Alla tänker, ja, det här landet har nu fått demokrati därför att man har fria val. Okej, men demokrati behöver någonting. En fransk diplomat, jurist och historiker, jag kan inte ens uttala mig, Alexis de Tocqueville kanske. Han sa så här, ta bort de andliga värderingarna från regeringen och det är bara en tidsfråga innan den löper amok. Det vill säga att utan kristna värderingar i botten så kommer inte en demokrati att fungera. I Andra Konungabokens 21 kapitel och så ser vi också hur Israel som nation gick ner. Man gick längre och längre bort från Gud. Och det blev till slut katastrof. Men i Filipperbrevet 2:15 så kan vi läsa en vers som avslutning. Filipperbrevet 2 och vers 15. Här uppmuntrar aposteln Paulus de han skriver till. Läsa vers 14 också. Gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria. Det är alltså vers 15. Och rena. Guds oskyldiga barn. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Är inte det helt fantastiskt? Att vi lever i en fallen värld. En fallen värld med fallna människor. Som förmår att producera också mänsklig godhet. Men man hävdar att denna mänskliga godhet är tillräcklig för att bli frälst, att bli återupprättad med Gud. Men Gud säger nej. Den mänskliga godheten för oss inte närmare Gud. Vi kan producera både godhet och ondska, men från kunskapens träd. Men det som gäller är den gudomliga godheten. Det är agafos. Det är den inre godheten som finns hos Gud. Gud är evig. Och det här är ett av hans attribut. Och de manifesteras, eller det manifesteras också i de som tror när de vandrar i anden. Och den här världen är fallen. Men Gud har genom inkarnationen, nämligen genom Jesus Kristus som har kommit in i den här världen. Han har invaderat den här världen med sin egen godhet. Här har vi den inre godheten, en godhet som mänskligheten inte kan förstå. Liksom, vi tänker att vi måste göra det här och det här för den här världen så att den blir bättre. Och så säger Gud, men här har ni godheten. Gud blev en människa, Jesus Kristus, kom in i den här världen och försonade oss med honom. Det är en godhet som inte finns hos den fallna människan. Men när vi tror på honom, då får vi evigt liv som en gåva. Och då har vi också förmågan att vandra med honom. Och det är det som är så fantastiskt. När vi vandrar i anden, då manifesteras hans godhet. Då lyser vi som stjärnor mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Det här är så annorlunda. Det här är så annorlunda. Det är inte religion. Religionen säger, ja, det finns gott och det finns ont. Ja, vi följer det goda. Det här är inte stjärnornas krig. Det finns en kraft där ute. Den har två sidor. En god och en ond. Ja, vi följer den goda sidan. Vi lär oss att göra det goda. Gud säger, glöm allt det här. Ondskan föddes vid ett speciellt tillfälle i historien. När Lucifer satte sig upp mot den levande guden. Och ondskan, synden, kom in först i änglavärlden och sedan in i människosläktet genom Adam och Evas fria vilja och deras olydnad i Edens lustgård. Den spred sig i Romarbrevets 5 kapitel, vers 12 fram till 21, till hela mänskligheten. Så vi är genomsyrade av kunskapens träd på gott och ont. Vi är dessutom genomstyrade av grekisk filosofi som säger att det goda är det andliga och det fysiska är det onda. Men Gud säger, glöm allt detta. Godheten finns hos Gud. Godheten har blivit manifesterad genom inkarnationen. Gud blev en människa, Jesus Kristus kom in i den här världen. Var och en som tror på honom får evigt liv som en gåva. Det här är fantastiskt. Det här är godheten, den inre godheten som vi inte ofta kan se med våra ögon. Men den finns där och det är den som manifesteras också i de troende när vi vandrar i anden. Så här är vi ber att du välsignar de här tankarna som vi delade. Tack Jesus för din godhet, din storhet. Vi tackar dig för det du gjorde på korset, Jesus. Och vi är så tacksamma, Herre, att du ger oss den här möjligheten att uppleva din godhet, den sanna godheten, Herre. Inte en mänsklig godhet som vi producerar i oss själva, utan en gudomlig godhet som vi bara manifesterar när vi lever med dig, Herre. Så nu ber vi att du välsignar de här tankarna. Vi vill också göra en inbjudan till de som är här, men också för de som lyssnar på internet, att om du inte tagit emot Jesus i ditt liv tidigare, bjud in honom att bli din frälsare. Han kom in i världen. Han dog för våra synder. Han blev till synd för att vi ska kunna bli rättfärdiga. Och vi tackar dig för det, Jesus. Om du har blivit tilltalad genom den här predikan om att du är en syndare. Bibeln säger att alla människor är en syndare, så finns inga undantag. Och du behöver frälsningen. Tveka inte att säga ja till Jesus. Tveka inte att ta emot hans förlåtelse. Bjud honom in i ditt hjärta genom en enkel bön. Jesus, här är jag. Jag förstår att jag är en syndare. Jag förstår att jag behöver förlåtelse. Och jag tackar dig för att den förlåtelsen är tillgänglig genom tro på dig. Och jag ber Jesus att du förlåter mig mina synder. Om du bad den bönen, om du tror på detta i ditt hjärta, då säger Bibeln att du får en ny ställning inför Gud. Du blir rättfärdig förklarad i ett enda ögonblick för att du trodde på frälsningens budskap. Det står också att du blir en ny skapelse, och i den skapelsen har du förmågan att leva för Gud. Och du får allt detta av nåd genom tro. Du kan inte förtjäna det, du kan inte förlora det. Det är någonting som ges som en gåva till oss när vi tror. Så om du gjorde denna inbjudan, om du bad denna bön, så säger Bibeln att du är frälst. Och hör av dig till oss, eller finn en god bibeltroende, bibelpredikande församling någonstans och börja växa i nåd och kunskap om det som du nu har tagit emot. Herre, vi ber att du välsignar dessa tankar i ditt namn. Amen. Okej, vi ska bryta upp. Så vad vi tänkte göra då är att vi ställer tillbaka stolarna och ber en kort bön inför veckan. Och sedan är ni välkomna att komma med ut och ta lite kaffe, en macka, ställa frågor, samtala om det här, lära känna varandra lite mera. Så här är vi ber just nu att du vill signa veckan som ligger framför oss. Vi tackar dig för allt som du gör med oss och bland oss. Skydda och bevara oss Jesus, det som ligger framför. Och ta hand om oss Jesus på ett underbart sätt. Vi ber också för de som inte kunde vara med idag, som reser på grund av att det är sportlov, de som är sjuka, de som jobbar och så vidare. Vi ber att du är med var och en i ditt namn. Amen. Så stolarna tillbaka.
Ja.